Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Northland Elite Performance. Northland Elite Performance är ett Umeå-baserat företag med gedigen utbildning och erfarenhet kring träning för individer. Just nu får du som lyssnar på podden 50% på alla deras tjänster under hela november när ni meddelar att ni lyssnar på Kedja Ut. Kontaktuppgifter hittar ni på northlandeliteperformance.se. Stort tack till Northland Elite Performance. Då sparkar vi igång det 136 avsnittet av Kedja Ut, en podcast om discgolf tillsammans med mig, Tommy Bäcke, och mina vänner Niklas Nyman och Elina Rydberg. Hur mår ni?
Tack, bra.
Tack, skapligt. Vi kan säga bra, för ordningens skull.
Kort så räcker så, eller?
Ja.
Ja, nej men vad bra. Skönt att ha er här.
Ja, hur är det med dig?
Jo du, jag överlever. Jag är barnfri och gräsänkling, så jag använder väl tiden till att återhämta mig och sova, känner jag.
Kan man behövas lite efter sjukdomsinfall och allt annat?
Jo, lite så. Mm. Jag skulle ha flygit imorgon, men det blev inställt, så då blev jag nästan lite lättare till slut, för att då slipper jag stå och hålla mig på flygplanet i en och en halv timme.
Var skulle du?
Och hosta. Jag skulle till Stockholm.
Aha.
Men det blev framflyttat istället. Så då får vi ta det en annan dag.
Spännande.
Men jag tänker väl att vi behöver väl inte släppa med oss något dravel vidare i det här, utan vi välkomnar dagens gäster, Joakim och Jonas, till podden. Och ja, tjena.
Ja men tjena, tack så mycket.
Ja, tack.
Vilka är ni för dem där ute som vill lyssna på det här? Kanske inte vet att ni, vilka ni är.
Ska jag ta den pucken? Jag kan ta den pucken. Ja, men vilka fan är vi? Nej, men vi är ju två gamla pluggkompisar sen på Umeå universitet. Pluggade tillsammans under ett par år. Driver nu företag tillsammans. Northland Elite Performance. Som det heter. Jag själv då, som Jonas heter jag då. Från grund och botten från Stockholm. Flyttade upp till Umeå för 5 år sedan och började plugga. Gammal hockeyspelare. Det var väl kort om mig. Jag tänker Jocke kan ju få.
Ja, exakt. Jocke heter jag. Jag har egentligen samma bakgrund som Jonas, på att jag har flyttat från Kiruna där jag är född och uppvuxen. När jag får plugga då i Umeå. Och också hockeyspelare i grunden. Nu är vi här.
Då har ni gjort ett och annat fyspass med andra ord genom åren.
Ja, men något har det väl blivit. Kan man väl säga.
Följdfrågan blir ju då här för mig direkt. Om du är från Kiruna, har du haft att göra någonting med Hans Wallson eller Jocke Fagervall?
Nej, det ska jag väl inte säga. Inte direkt på det sättet.
Nej.
Tyvärr.
Vilken tur du har, tänkte jag säga.
Man måste ju kolla lite så här med Kiruna bekantingar och så. Hur bra koll de har. Men det var ju synd. Men du vet vilka de är i alla fall. Antar jag.
Ja, men det får man säga att man vet.
Ja.
Absolut. Ja.
Hur känns det med Kiruna egentligen när stan håller på att flyttas?
Ja, men det är ju speciellt. Jag har ju inte bott där på 5 år, så jag tycker att det ser annorlunda ut varje gång man åker upp. Det är lite speciellt. Att det förändras sådär.
Ja. Men är liksom planen att det ska bli likadant? Alla gator ska ligga på samma ställe i förhållande till varann och allting? Eller blir det helt nytt från scratch?
Nej, det blir helt nytt. Ett helt nytt centrum som håller på att bygga nu. Det är väl främst det omkringliggande bostäder. Det blir som en helt ny stad.
Ja. Ja, det var ett sidospår. Jag ville bara kolla lite.
Det är sidospåren som är det fantastiska med den här podden egentligen.
Det är det som brukar ta över. Mm. Tänk om de skulle flytta på söder, Jonas. Då hade du inte blivit nöjd.
Ja, ah, för fasen. Då känner man sig inte hemma.
Det kan tänka mig.
Ja, det var jobbigt.
Men du, Northland Elite Performance då? Lite grann. Det är ju ett företag som ni driver. Ni har även varit med och sponsrat våra event som vi har haft nu på hösten. Det får vi säga stort tack till ännu en gång. Men jag tänker, vad är det som utmärker? Det finns ju många företag och företagare som bedriver fysisk träning mot antingen enskilda individer eller mot grupper. Vad är det som liksom urskiljer er från andra?
Ja, det är ju ständiga frågan, höll jag på att säga. Men det är väl någonting vi pratar mycket om själva också. Lite, vilka är vi? Vad gör vi annorlunda? Och någonstans landar det väl i mycket att, ja, men dels att vi har den här bakgrunden med oss, som vi har vår akademiska bakgrund, som är en trygg bas att utgå ifrån hela tiden. Men sen är det väl mycket att vi är ju väldigt intresserade av att hjälpa, vad ska man säga, människan som vi har framför oss. Vi ser ju väldigt mycket på att, ja, men verkligen hjälpa individen att verkligen gå all in för det. Och hoppas att det är någonting som utmärker oss positivt i den bemärkelsen. Vi är väldigt måna om att hjälpa den som vill ha hjälp och ta nästa steg. Så där känner vi att där lägger vi ner väldigt mycket energi på just det.
Mm. Vi har ju båda lite historik med egna skador och sådär. Det kanske är en del i drivet just kring det, att man är mån om att de klienter man har verkligen känner att det liksom känns bra och att de får det de vill ha.
Hur lägger ni fram till exempel för en klient att så här kommer vi arbeta? Vilka grunder liksom baserar ni det på? Vad har ni för filosofier när ni tar fram ett speciellt upplägg för vissa personer?
Ja, men vi har ju diskuterat det här väldigt mycket, och filosofier är ju som en grej som kan man säga är populär, men det är som de flesta har ju någon form av egen filosofi. Och lite av det vi kan konstatera att vår filosofi är väl att alla filosofier kan ha sin plats. Och vi tänker att det beror ju väldigt mycket på vilken individ vi har framför oss, vad de har för målsättningar och förutsättningar och allt sånt. Och beroende på det så får man försöka anpassa upplägget utefter det. Liksom. Vad är det de behöver? Och det är väl det vi utgår ifrån.
Vad kan ni stötta på för utmaningar när ni har ett första möte med en klient? Är det någon gång ni till exempel känner att nej, men här är faktiskt inte vi rätt att hjälpa? Eller försöker ni alltid hitta en lösning på det i alla fall?
Ja, men grunden är ju såklart alltid att försöka hitta en lösning. Så är det ju. Det är ju alltid liksom utgångspunkten att när man har dem kommit till oss, då ska vi såklart göra det vi kan för att hjälpa dem. Men sen kan det ju vara tillfällen då vi kanske inte kan hjälpa en person fullt ut. Det kan ju vara mer kopplat till skador och sådär. Att det är någonting bakomliggande som våra kunskaper inte är tillräckligt stora inom det området. Men där kanske någon annan behöver kliva in till en början. Och sen kan man återkomma till oss när man kanske har fått koll på det. Men i övrigt så tänker jag, finns det inget sånt med i bilden så, eller någon sjukdom eller någonting, ja, men självklart så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa personen. Så är det ju.
De blir ändå centrerade till er egen profession, om man säger.
Ja, alltså du tänker utifrån
er kunskapsbas, tänker jag.
Ja, men exakt.
Grymt. Har ni något exempel på hur planering och upplägg tas fram från det att ni möter en klient för första gången?
Vi kan väl börja steget före det egentligen. För jag skulle vilja veta hur man lättast typ kommer i kontakt med er och vad ni kanske ser att man på förhand vill ha gjort inför den här första kontakten också?
Det beror väldigt mycket på, jag vet inte vad som är lättast egentligen, men lättast att hitta oss kanske är på liksom, typ Instagram och skicka ett meddelande där. Men det förekommer ju på olika sätt, vissa skriver där och vissa ringer direkt och det spelar egentligen ingen större roll för oss skulle jag säga, hur de kontaktar oss. Sen är det såklart att det underlättar ju om personen någonstans har en idé om vad den behöver hjälp med när man kontaktar oss.
Mm.
Det är klart det underlättar ju, men det är inte heller alltid så lätt att veta kanske exakt vad man vill ha hjälp med, men att man vill utveckla någonting och vill ha hjälp med det. Och då kan ju en första kontakt vara så att vi kanske kan diskutera med dem och komma fram till någonting. Eller liksom hitta ungefär men någonting i den här riktningen. Vi klurar lite på det, så kan vi höras av igen om någon dag eller några dagar.
Mm. Ja, men om vi säger då att jag säger att jag skulle vilja hitta ett vettigt upplägg för min träning och vardag. Jag har kanske 3 kvällar i veckan jag kan laborera med. Och jag skulle vilja göra detta för alltså en ökad fysisk styrka och ett allmänt bättre mående till exempel. Om vi börjar med, om ni får en sån fråga, för den känns lite så här standard, eller vad man ska kalla det.
Mm. Ja, men det är ju, kommer den frågan, men då är det ju, vi har ju som en, vad ska man säga, ett lite utgångs eller frågor som vi egentligen skickar ut också, som ska ligga till grund, och det du kom med nu är ju en del av de svar man kan få dem. Men vi har ju som ett, ska man säga, ett frågebatteri som vi skickar ut just för att skapa oss en bra uppfattning. Och sen utifrån att, ja, men känner vi att vi har bra koll på läget, vi ser ungefär vilka förutsättningar det finns och vilken erfarenhet av träning sedan tidigare eller om det finns några skador vi behöver ta hänsyn till, men då sätter vi ihop ett exempelprogram som vi skickar ut då. Och just nu har vi ju en bra plattform vi kan använda oss av också, där vi liksom via en app får upp alla program i en kalender som då alla som köper programmet av oss har tillgång till. Så får man upp det där, kan kika in exakta övningar, man får övningsbeskrivningar, videoklipp och allting. Sen är vi ju som sagt, och som var inne på tidigare, väldigt måna om att det ska bli rätt också. Att man aldrig får tveka och höra av sig till oss om det är någonting man vill ändra på eller sådär. Så att vi är väldigt öppna för att göra förändringar så att det funkar fullt ut för den som tar hjälp.
Kan man även i den här appen skicka liksom feedback mellan varandra och liksom säga, men den här övningen kände väl jag så här och så här, gör jag fel eller är det liksom att den bara funkar inte för mig, så att den liksom kopplar så att man har en dialog för övningen fast i appen?
Inte specifikt för övningen, man kan gå in och lägga som en egen kommentar kan man ju göra, alltså som användare.
Och den ser ni då, liksom när den kommer?
Ja, vi har tillgång till det, men det kommer inte upp som en notis, men däremot finns ju en typ en chattfunktion ska man kunna säga.
Okay.
Och då kommer det upp som på alla de flesta liksom vanliga sociala medier eller vad det kan vara, som en notis för oss. Då skulle man exempelvis kunna säga, ja men jag har kört det här passet idag, kolla mina anteckningar eller någonting.
Ja, men precis.
Och då kan vi gå in lätt och kolla där och så ser vi allting då.
Det känns ju sjukt smidigt.
Ja, det är sjukt smidigt. Det är ett otroligt bra verktyg för oss också i just den här planeringsfasen. Att vi har, det ser nästan likadant ut för de som använder appen som våra klienter, som för oss när vi gör programmen. Att vi bara använder en kalender och klickar i när vilka pass ska vara vart. Så att vi sparar ju otroligt mycket tid.
Mm.
Så att vi har ju en större förmåga att ta emot fler förfrågningar än vad vi har haft tidigare också. Mm. Så vi blir väldigt mycket tidseffektiva.
hur mycket träning blir styrt mot gym kontra kanske träning utan vikter eller bara med egen kroppsvikt?
Helt beroende på vilka förutsättningar det finns och vem det är som vill ha programmet, skulle jag säga. Liksom är önskemålet att bli starkare, ja, men då kommer det mer styras mot gymmet. Men det beror helt på vad ska man säga, erfarenheten av styrketräningen sedan tidigare också. Just för att det ska funka optimalt.
Mm.
Man får ju vara lite flexibel. Man kan ju bara dra som exempel. Förra säsongen hade vi Björklövens juniorer. Under den här pandemin, om man inte fick träna inomhus, och då fick vi köra i princip, eller det var all fysträning utomhus. Och då var det ju mycket med egen kroppsvikt, och man fick använda räcken som fanns och stolpar och allt möjligt. Så det, liksom, det funkar ju.
Många, många spännande övningar som kom fram under den perioden, kan man ju säga.
Ja, man får bli lite kreativ. Så. Nej, men så det, man får ju anpassa efter vad förutsättningarna ser ut.
Mm. Mm. Jag tänker det är ju många idag som, eller många, det är väl kanske fler som inte har barn och familj och andra åtaganden så, men som kanske har begränsat med tid och kanske dessutom inte har tid att ta sig iväg till ett gym, tänker jag, men att man kan ta sig ut på en promenad där man kan göra sina övningar eller löptur eller vad det kan tänkas vara. Det var mer liksom så jag tänkte, hur mycket blir mot gymmet kontra hur mycket kan man göra, jobba med sin egen kroppsvikt, så att säga. Det var lite så dit jag ville komma. Men jag förstår ju såklart att vill man bli starkare, då är gymmet liksom det första man kanske måste sikta in sig på, såklart.
Mm. Ja, men förstår frågan, och självklart är det så att vi anpassar ju liksom utifrån de förutsättningarna, och det går ju självklart gör vi de anpassningarna om det är det som kommer funka för den personen. Självklart är det så.
Jag vill bara spegla din fråga till ett proffs på touren i USA. Ben Calloway pratar ju om det, att han har ju kört liksom enbart träning med kroppsvikt och typ gummiband och sånt där alltså under hela off-season och under säsong och så också, just för att han är inte beroende av någonting. Han är liksom bara beroende av att han är på en plats där han kan utöva det. Och det är ju så, alltså lite som Nicky är inne på, man kanske inte hinner åka till gymmet och vara där i 45 minuter till en och en halv timme. Men du kanske har 15 minuter aktiv tid som du kan lägga i vardagsrummet. Så det är väl liksom att, ja, sådana övningar kanske funkar lika bra också.
Ja, men och framförallt så är det ju att man får ju se till vad personen har för förutsättning. Nu pratar vi mycket om förutsättningar, men det är ju liksom det vi egentligen utgår ifrån. Alltså vad kan du göra, hur ofta och var och på vilket sätt? För det är helt meningslöst om vi gör ett träningsprogram som ska vara 5 dagar i veckan på gymmet och så har den här personen inte tillgång till ett gym, till exempel.
Nej, men precis.
Och det är förmodligen ingen träning gjord. Så det är jätteviktigt för oss liksom, att vi måste utgå ifrån vad personens behov är och sen anpassar vi efter det. Och är det då till exempel att man inte har tillgång till ett gym utan bara kan köra med egen kropp, då gör vi det på det sättet. Och det går ju att få det jättebra också. Det är inga konstigheter med det liksom.
Men i kombination med det så bör man ju någonstans också kanske anpassa det målet som man faktiskt sätter också, så att det blir realistiskt efter sina förutsättningar också. Men ska du kliva in och ha som mål att bli starkast i Sverige, då kommer du inte kunna köra 15 minuter hemma i vardagsrummet med gummiband.
Jo!
Jag lovar.
Hold my beer.
Det kommer inte gå. Ja.
Var det en utmaning, ja,
ni får gärna motbevisa mig, det är ingen fara. Nej, men så att liksom, så att man någonstans får utvärdera själva men progressionen ut efter förutsättningarna, men också sätta målet efter förutsättningarna också. Ja. Så att det någonstans blir nåbart också.
Exakt. Precis. Jag håller helt med.
Det beror ju lite grann på också. Många mål kanske är väldigt diffusa också. Men jag vill bli starkare i kroppen. Jag hade ett ganska diffust mål. Det är ju också svårt att kanske sätta någonting konkret. Jag tror att det är viktigt just när man sätter sina mål också. Att det är verkligen konkret. Att det är mätbart. Men sen också att, som jag sa tidigare, att det blir nåbart och realistiskt utefter förutsättningarna.
Ja, absolut. Men om man ska summera upp liksom hela diskussionen så här, så självklart vi anpassar ju alltid utifrån vilka förutsättningar personen i fråga har. Oavsett om det handlar om att man kan vara på gymmet eller inte vara på gymmet. Om man vill träna en dag i veckan eller fem dagar i veckan, så kommer vi göra de anpassningar så att det funkar.
Mm. Vilken är den vanligaste kunden som ni har? Alltså om vi bortser från, nu har ni haft Björklövens juniorlag, om vi bortser från dem, om jag tänker en individualist som kommer, vilken är det, alltså vad är den vanligaste, vilken är den vanligaste typen av kund så att säga? Vad är den vanligaste frågan? Eller det de vill ha hjälp med så att säga?
Ja, alltså bortser man från lagen vi har hjälpt, så är det ju, om man tänker bara rena privatpersoner, så är det ju fortfarande mycket idrottare, alltså hockeyspelare främst. Men sen om man tänker rent enskilda personer, då är det ju mer kanske medelålders män och kvinnor som vill ha hjälp med vad ska man säga, vardagliga träningen. Alltså komma i form även som en klassisk punkt så, som de vill ha hjälp med.
Skulle jag dragit en gissning så hade jag gissat män och kvinnor 32 till 37 års ålder. De här lite 5 till 15 sambokilorna för mycket som bara vill bli av med det och hitta en stabilare vardag.
Och ett eller två oönskade barn i kombination.
Ja.
Jag vill inte hänga ut våra klienter.
Nej.
Så, men...
Nej. Kom i bäcke.
Ja.
Hon är inte oönskad.
Nej.
Men det är väl en blandad, ska man säga, en blandat klientel. Så det skulle jag väl säga att det är. Får vi rätta mig om jag har fel?
Nej, jag håller med. Vi har ju en ganska bred allt från ungdomar till elitsatsande till medelålders. Det är faktiskt väldigt spännande.
Jag har väl outat en utav kanske Sveriges främsta hockeyspelare på er hemsida. Är det någonting vi kan droppa här också? Eller? Om ni har hjälp.
Ja, vad tänkte du?
Ja, Carl Söderberg.
Ah, ja, men Carl Grundström.
Är det inte samma sak?
en är från Umeå och en är från Skåne.
Ja, men du får ju klippa bort det här, Nicke. Jag kan inte hålla koll på alla Kalle där ute. Det finns jättemånga Kalle.
Ja. Ja, nej, men det stämmer.
Carl Grundström.
Exakt.
Men då vet vi ungefär vart nivån ligger. Så det är som inga... Det är inte bara medelålders män som vill komma i form, utan faktiskt elitidrottare som vill som tar sina idrott på allvar också.
Ja, men absolut, det får man säga. Han är ju en av dem som verkligen är superseriös och som tränar väldigt mycket och väldigt dedikerat, får man säga. Så det är ju också spännande för oss att se liksom hur de vill ha det och vad de förväntar sig av oss och vilken seriositet som man får sätta då för att det ska bli så bra som möjligt.
Mm. Jag tänker att vi ska börja applicera lite discgolf i det här också. Så att vi inte bara spinner iväg lite grann. Men när jag pratade med er under förra veckan så var jag inne på att discgolfen blir större och större. Eliten blir betydligt bredare och bredare. Och någonstans så behöver man applicera en träning som inte bara kanske innehåller att kasta plast. Vi ser att det växer även på den sidan, både främst i USA ska jag säga, men även i Sverige har vi varit duktiga på elitsidan och faktiskt ta hjälp av både psykologisk eller mentala tränare och fystränare, där vi har en och annan som är väldigt, väldigt duktiga på det och som erbjuder sina tjänster specifikt för discgolfare också. Men jag skulle säga, någonstans, hur skulle ni säga att man kan träna som discgolfare för att ha nytta av det sen när man väl är på banan? Jag pratar lite om skador i axlar och armbågar och sådär, off the record. Men vad skulle ni säga att huvudfokuset bör ligga där i sin fysiska träning?
Ja, alltså om vi ska börja kring skadorna, axlar, armbåge, så en skada där är ju någonstans ett tecken på att någonting har blivit antingen överansträngt, att det har varit för mycket av någonting för länge. Alternativt att det kanske finns liksom utsatta delar där som kanske inte är tillräckligt, vad ska man säga, starka för det du ska hålla på med, och att det över tid blir en skada. Så att, för att hålla det kort, så någonstans handlar det ju om att försöka stärka upp de områdena som är utsatta. Armbågar, axlar, och det blir ju generellt kanske överkropp då, en discgolfspelare skulle jag vilja säga. Om du vill fylla i med någonting.
Nej, men exakt, det är ju så som man får tänka, och det beror ju väldigt mycket på också vars man är i sin träning, och det finns väldigt blandat där också, från någon som kanske aldrig har styrketränat till exempel till de som är väldigt van i styrketräning. Så det är klart, det skiljer sig kanske mellan dem också vart man ska börja, men den generella liksom, det generella tipset vi tänker är ju att för det första börja träna liksom någon form av styrketräning och försöka bli starkare absolut kring de specifika lederna och de musklerna, men den absolut i hela kroppen också.
Lite dit jag vill låta också, för det finns en anledning att det kanske inte droppade knän och höfter som faktiskt är en central del i för en discgolfare också på banan. Men just vikten av att faktiskt ha en stark kropp i generellt sett. Och sen kunna någonstans förebygga och jobba med de mer utsatta lederna som det faktiskt blir då med armbåge, knä och axel. Mer specifikt, men någonstans kunna lägga en grundfysik för hela kroppen för att man ska faktiskt orka. Sen Elina, ser det ju faktiskt ut så att det blir ju mer och mer tävlingar under högsäsong. Vilket gör att Elina är våran elitspelare i det här gänget. Så nu får liksom hon vara måttstocken. Det blir fler och fler tävlingar. Det blir större påfrestningar på kropp och psyke. Men vad skulle ni säga, grabbar, att bör man någonstans hålla i träningen som man gör under off-season genom hela säsongen? Eller ska man trappa ner det någonstans, eller liksom hur kan ett bra upplägg se ut?
Ja, och vi kommer ju tillbaka till det här igen med förutsättningar och tid och vad man känner att man fixar för att få ihop hela livet utöver alla matcher och allt man ska göra. Så att
vi spelar inga matcher i discgolf för det.
Nej, förlåt. Du ser ju helt borta i det här. Tävlinge. Ber om ursäkt.
Eller jag tänkte säga, Tommy, du spelar ju faktiskt matcher. Och Nicke också.
Ja, matchspel kanske.
I DGL.
Ja. Okay.
Men...
ja, så fel var jag.
Nej, ja,
faktiskt inte.
Nej.
Men det är ett tävling.
Ja, nej men... någonstans kan man hålla uppe någon form av träning om man gör det under sin off-season. Om man kan upprätthålla någon form av liknande träning liksom in-season under tävlingar, så är ju det absolut jättebra för att just inte tappa det man har byggt upp på något sätt.
Men Elina, du som ändå tävlar en hel del, vad skulle du säga är det svåra i kombinationen tävlingar och så man säger säsongsträning i kombination med styrketräning?
Alltså det som jag har på något sätt liksom fått med mig och det som jag kommer tänka på till nästa säsong, det är tiden. Tiden räcker inte till. Och då lever jag ändå i Värmland som är relativt söderut. Vilket gör att ja, men från maj så har jag ljusa kvällar och därför ett längre dygn att liksom kunna träna på. Men det innefattar då att jag ska jobba heltid. Jag är mamma heltid. Jag ska discgolfträna utifrån de övningar och sånt jag behöver göra för att vara förberedd för tävlingar. Och sen i tillägg till det så behöver jag då göra de fysiska övningarna för att stärka kroppen. Det som jag själv i min nuvarande planering har kommit fram till är att nu under off-season så har jag möjlighet att gå på gym. Den tiden kommer inte finnas sen. Och heller inte de ekonomiska förutsättningarna. För ett gymkort här i stan kostar typ 400 spänn i månaden. Det drar liksom iväg ganska mycket. Och då kan jag liksom tänka då att ja, men jag har friskvårdsbidrag på jobbet. Och det är klart att det hade varit bra att försöka prioritera ett gymkort. Men jag tror inte jag kan försvara det med tanke på tiden som kommer ligga dels på fysträning. Men sen också ren discgolfträning. Så att nu då, fram till 1 februari så har jag ett gymkort. Jag kommer försöka vara där så mycket jag kan för att ge mig själv liksom en högre baseline utifrån vad jag är kapabel till nu med alltså så här, styrka kroppen. Sen så kommer jag byta ut det mot att ha ett träningsprogram som är för hemmaträning. Och ska hellre då kanske lägga en del av pengarna på att göra typ så här engångsinköp. Alltså typ en kettlebell, kanske några viktskivor, en stång och liksom så här som jag kan ha hemma. För att det för mig då kommer ju löna sig i längden. Sen kan det ju vara att när säsongen är över igen i oktober, då kanske jag skaffar gymkort i några månader igen. För att göra samma sak en gång till. Om det här visar sig då att det kommer vara effektivt för mig. Men redan i år så märkte jag ju skillnaden på att inte träna alls på grund av pandemin. Till att så här, men jag klickar hem en rejäl uppsättning gummiband och börjar där. Liksom. Och så fort jag gjort det så märker jag ju resultat. Så att goda resultat på banan är direkt kopplade till en bra fysik. Det är liksom, det går inte att sticka under stolen med. Har du koll på kroppen så är det mycket lättare att utöva en idrott där du faktiskt använder hela kroppen. Är du stark i kärnan så har du kontroll. Det är väl efter den, alltså det uppvaknandet som jag kände att ja, fast det här är nog faktiskt viktigare än vad många kanske tror. Det är inte bara att gå ut och leka discgolf, utan vill man nå upp till en viss nivå så är det verkligen träning. Och det är inte bara kasta, utan det är allt med det. Sen så visar det sig att jag skadar ryggen i alla fall. Och det i sin tur då är ju lite det som ni var inne på, det här med att en överansträngning. Eller att ja, yttre omständigheter. Det var kallt, jag kastade, det gick snett. Eller som i mitt fall, jag sov i en bäddsoffa.
Ja, bäddsoffa är det fallet.
Ja, eller hur?
Men, ja, verkligen. Nej, men det är ju... Ja, det är ju en jäkla utmaning. Alltså, oavsett vem man är, när man håller på med en... Oj, förlåt. Med en idrott och få ihop, speciellt sådär i säsong. Oavsett vilken idrott man håller på med och få ihop tiden. Och just få in den här styrketräningen. Det är ju inte, vad ska man säga, det är ju liksom erkänt inom alla idrotter, oavsett vad man håller på med egentligen, att få in den tiden. Och lite det här med att, ja men, det du sa om att du märker resultatet av styrketräningen också, men det handlar ju någonstans om att styrketräningen ska ju göra att man kan hålla på, i det här fallet av discgolf, ännu mer. Mm. Alltså det är ju, träningen ska ju vara ett medel för att kunna utföra sin idrott fullt ut. Fysträning ska ju inte vara en egen sport.
Nej, precis.
Utan det är ju ett komplement för att kunna utföra mer discgolf. Då kanske du kan lägga någon extra timme på teknikträning och det kommer slita förhoppningsvis mindre på kroppen om du är lite starkare.
Exakt. Och jag tror det är liksom det man behöver komma till, att den här sporten är påfrestande. Ja, du kan göra det helt som en glad amatör och bara så här. Men när det kommer till den typen av träning som till exempel då jag lägger ner inför en tävling. Det kan vara att jag står och kör fält i 30 minuter. Så intensivt kastar jag ju aldrig ute på banan. Alltså du står ju inte på tee och bara rippar kast på kast på kast på kast på kast. Så det är klart att jag behöver vara stark nog att klara av det. Det för ju då också till att är jag stark nog att klara det, då kan jag ju spela på banan. Liksom. Så att, som du är inne på, alltså att man ska använda träning för att komplettera. Det är väl något av det viktigaste.
Jag blev alldeles varm i kroppen när du sa det, Jonas, att faktiskt fysträningen faktiskt ska vara ett komplement som ska göra att du faktiskt kan höja kvaliteten och kanske till och med kvantiteten på den idrott du faktiskt håller på med.
Mm.
Jag tror att det är där många kanske kommer i konflikt med sina egna tankar när man går mot en off-season till exempel och säger att nu är det faktiskt all in på gymmet till exempel. Att man någonstans delar upp säsongen i så pass klara bitar. Det finns ingen opacitet mellan on- och off-season, utan på vintern då ska jag köra stenhårt gym, då ska jag bara bli stark och jag ska bygga muskler, och på sommaren då ska jag spela discgolf. Men någonstans måste det också finnas kanske en tanke bakom den fysiska träningen. Okej, vad ligger den till grund för? Vad vill jag fokusera mest på? Spelar jag discgolf för att bli bra på gymmet, eller är jag på gymmet för att bli bra på discgolf?
Det första du sa, helt klart.
Ja, det var mer en retorisk fråga kanske.
Ja. Men
det var skönt att du svarade på den. Det blir så pinsam tystnad annars. Ska vi ta och hoppa vidare till den, för discgolf var det kanske lite kontroversiell fråga. Men för er kanske den är solklar. Det kändes så när vi lyfte den i försnacket i alla fall. Vi har ju en ganska stor, om man säger ett stort upplägg som kallas för Disc Golf Strong. Störst främst i USA. Det är många proffs som använder sig av det. Och vi har haft en gäst med på den tidigare, Key, som har pratat om det lite grann också. Han har faktiskt påpekat att ja, det är också de här spelarna som har synts mest på skadelistan. Och jag gav ju er lite grann uppgift inför det här avsnittet att, ja men okej, vad skiljer sig från Disc Golf Strongs filosofi mot er filosofi för att liksom kunna bygga en grundfysik och hur man bör träna under och även på off-season då?
Ja, vi har ju kikat på det här. Vi får väl ändå säga direkt att det är en grej att kika liksom över en hemsida och inlägg och sånt där, mot att faktiskt tagit del av hans program och planering och sådär. Det är fortfarande en väldigt liten del som man ser. Men utifrån det så skulle jag ändå säga, i grunden så, bara om man kollar övningsmässigt, så tycker väl att det är inga större konstigheter som så. Det vi däremot kanske kan anmärka på någonstans, tycka, är väl att hur han pratar och lägger upp det, att han värdesätter ju de här specifika övningarna väldigt högt, kontra kanske då en planering och ett upplägg. Liksom där man, om vi ska säga så här då, hur vi tänker när vi gör ett upplägg, är att övningsvalet kommer ju väldigt sent in i planeringen. Utan vi vill ju se liksom, men vad är det man gör där ute? Och liksom, vilka övningar är, eller vilka rörelser är det som är aktuella? Och sen utifrån de rörelserna så får man ju dela upp det då i kanske olika sätt. Som exempelvis kan man ta över och underkropp. Och sen utifrån det så kommer ju liksom kommer in övningar som en slutprodukt liksom. Och det är ju beroende på vad som passar då, kanske den personen. Ja, lite så. Något att fylla i där och förtydliga, Jonas?
Nej, men det är väl, ja, ska jag säga, det är ju som Jocke sa, det är alltid svårt att analysera någon på så där kort tid och så där, och sätta sig in i liksom det han gör så. Och sen vår kunskap om discgolf är ju som sagt, den är ju begränsad. Jag trodde att det var matcher, men det är ju till en tävling här. Som sagt, det är väl det som jag tänker också skiljer sig. Att det blir lite farligt om man börjar inrikta sig på övningar direkt. Innan man liksom, nu har ju han full koll på discgolf. Annars hade han väl inte hetat så som han gör. Men bara rikta in sig på övningar, det kan bli farligt på sätt och vis. För risken finns ju att du missar massa annat. Att du blir för, ska man säga, specialiserad direkt.
Är det den klassiska, vilken övning är bäst för att bygga undersida bröst?
Ja, men nästan. Mm. Nästan så. När det kanske är 4 övningar som liksom sätter ihop det. Nej, men så att det är väl, vi kommer väl komma tillbaka till det där hela tiden, att det är ju som helheten som är det viktiga. Det är inte vilken övning som är med i programmet, utan det är hur övningarna har satts ihop tillsammans och hur progressionen över tid ser ut och att det passar den personen som ska göra det. För en övning som inte funkar för den personen är ju helt, den är ju som inte användbar ändå. Så man får ju börja där personen är i frågan liksom. Mm.
Jag ska erkänna att jag var lite elak mot er och satt er på den pucken direkt, för jag har väl en personlig inställning till den typen av träning. Kanske, jag kanske inte riktigt är där om jag själv skulle få välja hur jag skulle träna. Kanske under on-season mer åt det hållet, men under off-season, nej, kanske inte. Då kanske jag hade riktat in mig på någonting helt annat. Så det är nog ett personligt agg som jag har mot, ja, men just den typen som ni är inne på, som ni nämner, det här med att, ja, men man kanske glorifierar övningar istället för upplägg som ska hjälpa en att nå ett mål till exempel. Nicke, ska du ställa din fråga nu? Eller ska vi ta den sist?
Nej, vi tar den sist.
Okej. Okay. Vill ni lägga till någonting, Jocke eller Jonas, innan vi går vidare på lite lyssnarfrågor?
Nej, inte vad jag kan komma på direkt. Vi har ju svamlat på här nu, så jag har ju glömt hälften vi har pratat om. Men,
vilken övning är den bästa vanligt för att bli en bättre discgolfare?
Jag skulle säga vadpressar.
Det är så sjukt. Det är så sjukt att du svarar vadpress för det. För innan ni kom in och vi satt och tjatade lite grann för det här, då satt vi och pratade om just vadträning. Och jag som har extremt små vader satt och liksom skyddade mig själv med att, nej, men vaderna, det är nog den svåraste muskeln att träna. De funkar inte på samma sätt som övriga kroppen. Och de vaderna som syns, de går inte att träna lika bra som de som inte syns, bla bla bla. Och Nicke satt och tyckte att, ja, men alla på gymmet, de var så små vader och jättegrova lår och jättegrova överkropp. Det var kul att du sa vadpress på den.
Ja, det.
Men man ska inte, Nicke, du har ju en vadbristning. Kommer den från discgolfen?
Nej.
Nej.
Innebandyn.
Livsfarlig.
Jag skyller det på covid, för att covid har hållit mig borta en och en halv säsong från innebandyn, och sen nu när man startar upp igen och tänker att, ja, men jag är på samma fysiska form som jag var när jag slutade.
Klassiker.
Ja, och ålder och annat. Man har blivit äldre också. Så att, ja. Men det är som det är.
Jag kan bara smyga i. Vad är det största misstaget ni ser folk göra i ett, om man antingen ett träningsupplägg eller det rent av på gymmet?
Oj, svårt att säga största misstaget.
Ja.
Men det jag kan uppleva, speciellt med kanske yngre människor, det är att många har ganska bråttom. Och man vill kanske gärna hoppa över de här, ska man kalla det, grunderna, och liksom, istället göra liksom coola övningar man har sett runt om på Instagram. Och man har sett sina idoler och stjärnor göra, som har kanske tränat i typ 25 år redan.
Mm.
Och så är man själv inte riktigt där. Så det tycker jag är en stor del, liksom en utmaning kanske, att få folk att ha tålamod. Och det tar ju sin tid att bygga upp en riktigt bra fysik. Det gör det ju.
Det är lite som att gå i skolan. Det finns ju en anledning till att man går i skolan från ettan till nian, och allting blir svårare med tiden. Liksom. Det är lite samma med träning, om man ska dra någon liknelse. Liksom. Du kan inte gå på allt för avancerade och för tuffa saker direkt om du liksom inte är van vid det. Så det kommer ju som inte funka. Någonting kommer ju hända säkert.
Som den klassiska pyramiden. Man måste lägga basen först för att kunna ta sig till toppen.
Jajamän.
Men jag gillade den liknelsen med skolgången faktiskt. Mm.
Men,
för att det är såhär, ja, du kan inte lösa nians matte om du är 7 år. Det är liksom så här, lycka till. Ja, vissa barn kan väl, men...
Är det därför, Tom, är det därför, Tom, folk ser ut som en upp- och nervänd pyramid sen då? Smala ner till och breda upp till.
Kan vara. Det beror på om man värdesätter själv kanske.
Ja.
Men jag tycker det... Nu glömde jag bort vad jag skulle säga, Nicke.
Ja, jag vet inte.
Nej, men just det här vi har suttit och pratat om nu i snart 45 minuter är väl egentligen det att det jag har suttit och tänkt på egentligen, att jag har ju letat efter de här tråkiga svaren som jag upplever att man kanske inte vill höra. Man vill gärna ha ett magiskt svar som ska göra en quick fix på allting. Och jag tycker någonstans att vi har kommit dit att det är inte bara att göra så. Det är kanske inte heller svårare vad man gör det till. Utan att tar man det lugnt, man gör det från början. Man behöver någonstans börja på ruta 1 för att ta sig fram till ruta 10. Man måste börja lägga basen för att ta sig till toppen. Och jobba på det sättet. Ja, men då är det inga konstigheter. Och egentligen så finns det inga magiska verktyg för att kunna lösa några quick fixes heller. Då hade vi inte haft skador. Och då hade alla varit nöjda med sina kroppar och bla bla bla, allt vad det heter.
Ja, nej men det är ju så. Det är lite så, alltså man ska säga, träning funkar också. Det finns ju som inga, kanske vi är väl experter på att låta veliga, men det finns ju som inga raka svar på någonting. Utan allting är ju som sagt, det är väldigt beroende på. Och det måste man som ha med sig hela tiden. Det finns inga definitiva svar inom träningen så.
Men det jag också kan uppskatta i någon mån att ni som företagare faktiskt sitter som i grund och botten faktiskt tjänar pengar på det här. Ändå kan vara så pass ärliga och säga att ja, men, det är så här. Eller det är inte så här. Eller det kan vara så och det kan vara så här. Men det kan även vara på det tredje sättet. Och att allt faktiskt beror på att man någonstans måste bryta ner det på individnivå och sen liksom löser efter förutsättningar, målsättning och allting sånt. Jag uppskattar verkligen den ärligheten. Så, ska vi ta lite lyssnarfrågor?
Ja.
Elina, din kompis från Sundsvall.
Från Sundsvall.
Sundsvall.
Ja. Natalie har ställt lite frågor. Den första är ju, hur kommer det sig att ni startade Northland Elite Performance?
Och det, var det var för övrigt Nathalie som vann eran keps. Som ja. Vi nu låter ut i samarbete med oss.
Just det.
Ja, men just det. Kul.
Men hon undrar hur det kommer sig att ni startade. Och vi berörde det väl lite i introt, kan jag tycka. Men vi drar den en gång till, lite kort.
Ja, jag tänker att det vi liksom kanske kan då lägga till då vad som egentligen verkligen fick oss att då köra igång med det. Det finns väl många anledningar, men en av anledningarna var väl det att köra någonting själv är att man får ju som styra det man gör helt själv. Mm. Man behöver liksom inte anpassa sig till någon annan på det sättet att man liksom har en chef eller man måste följa en viss typ av filosofi eller liksom det här vi har varit inne på, utan att vi kan göra det vi tror på och få ut våra tankar och idéer och applicera det på de kunderna vi har.
Mm.
Och det är ju en stor del av det. Och sen såklart då att när vi är två så kan man ju bolla så mycket idéer med varann, och det gäller väl inom alla områden. Det är alltid skönt att ha någon med sig och kunna diskutera saker och ja, men man kan ju olika mycket om olika saker, och det är alltid skönt att få stöttning i det.
Mm.
Och sen har vi skrev ju våran kandidatuppsats ihop till exempel, och har ju hunnit umgåtts en del, och vi har ju väldigt lika syn på träning och vet att vi funkar bra ihop, och då såg vi det som ett bra tillfälle att göra tillsammans.
Det var inte jättesvårt att välja business partner med andra ord.
Nej, det kommer ganska naturligt,
ja.
får man väl säga.
Vi har en som sitter och skakar lite på huvudet. Så här,
nej, skämt åsido. Det var ett enkelt val.
Ja.
Nej, det var ju som, jag har ingenting att tillägga. Det var, det kändes rätt. Och när möjligheten fanns, då var det bara att köra.
Ja, alltså de som startar egna företag för sånt de faktiskt brinner för, hör man ju väldigt sällan bara, nej men det var det sämsta beslut jag har gjort. Så att...
Ja, man har fått höra lite så här skräckhistorier, för jag menar vi umgicks ju under stor del när vi pluggade också, liksom, har ju varit bra kompisar, så man kände sig så här, ja, man har ju hört skräckhistorier om de som blivit riktigt ovänner och inte vill veta av varandra, men jag vet inte, vi har inte hamnat där än, så att vi får väl se när den dagen kommer.
Ja, då får ni ringa Tommy så får han ställa sig emellan.
Precis, medla lite. Ja.
Nu kramas vi allihopa.
Mm.
Ja. Jag känner att jag tar en till av de här och så får grabbarna slåss om de resterande. Men jag personligen har ganska mycket så här intoleranser just gällande kost. Och vi har en till fråga från Natalie som är, vad är det bästa tipset för träningssnacks som inte innehåller nötter? För hon är då nötallergiker.
Jag med.
Ja. Du med.
Ja, just det.
Det är väl typ det jag inte är allergisk mot.
Ja, jag hoppas jag kan försöka svara så att få med oss någonting. Nej, men det är ju såklart, det är ju jättelurigt, för mycket om man tänker bars och sånt där innehåller ju nötter. Så är det ju.
Mm.
Men jag tänker det finns ju, det är ju utifrån personliga preferens, men jag menar, kan låta tråkigt, men banan, russin, smoothies, smörgåsar, det funkar ju minst lika bra.
Mm.
Och man tänker att man ska ha det kopplat till någon form av mellanmål eller sådär.
Jag tror det kan komma lite till typ så här. Ja, men före, efter gym, på banan, under tiden du tränar. För det kan ju vara att man liksom känner att ja, men jag behöver fylla på liksom under tiden jag gör saker.
Mm. Ja, men då är ju liksom men, snabba kolhydrater, bananer, russin, smörgås. Det är ju som väldigt enkelt att ta med sig. Kräver ju inte särskilt mycket i planeringsväg heller. Så det är väl... Det är väl egentligen det bästa alternativet. Mm. Ta det man tycker om som inte innehåller nötter och så kör man på det.
Behöver inte knäppa fet.
Nej, behöver inte krångla till allt.
Jag har en fråga där till er som är mer i gamet än vad jag är kring det där med... jag tänker, har det blivit en hype kring alla de här olika sorters av bars som har kommit? De har ju funnits länge nu. Så de har ju funnits under rätt många år nu. Men jag tänker att när de väl kom liksom att det är liksom det är det här du ska ha före och efter träning eller så liksom, och liksom nu kan man, jag brukar ibland bara ta med smörgås ut liksom, för jag känner att det är energi och det är den kanske inte det, jag har inte doktorerat i det så jag vet inte om den bästa energin för mig, men det har funkat för mig i alla fall. Bara ta med mig ut någonting att äta. Så för att få i mig någonting bara.
Jag kan faktiskt flika in där, Niklas. För att när jag hittade ett bröd som jag kunde äta. Och faktiskt hade med mig macka på rundan. jäklar vilken skillnad det blir. För att det blir inte att du så här försöker alltså sockerchocka kroppen. Och då har jag varit så här mycket för nötter och torkad frukt och sådär. Men alltså bara kunna äta en macka på rundan. För man blir ju liksom mer mätt också. Så att det blir inte att du går och småäter nödvändigtvis bara för att småäta.
Det är någonting som kanske Nicke kan ta mest i tävlingsgruppen inför 2023. Att faktiskt lägga in ett 9-årsfika.
Mm. Och en toalett.
Duka upp långbord.
Smorgasbord.
Ja, men sen är det ju, sen får man ju tänka utifrån vad man ska göra också. Men jag menar, på en discgolfbana är det ju liksom, ja, men då är det ju perfekt med den typen av, ska man kalla det snacks. Men jag menar, ska du springa ett maraton, det är inte en macka du tuggar i det då. Äh. Det är ju liksom inte, det är inte optimalt.
Det är därför jag aldrig har tagit mig runt alltså.
Skrutt.
Skogaholm sen med lite korv och ost och grejer. Det
är packade in konken.
den har inte hjälpt mig runt alltså. Ja, det förklarar saker.
Kan jag få bara flika? Jag tror att Nicke, grunden i din fråga här, just att det kommer så många olika typer av bar som kanske egentligen är av samma innehåll, tror jag kom just med när proteinhypen kom inom träningen i samband med svarta snygga tights med hål på benen. Att faktiskt det som är egentligen kanske speciellt i grund och botten med barsen var att proteinhalten kanske var lite högre än i en chokladbit. Men det innehåller fortfarande de här snabbare kolhydraterna som faktiskt kan göra så att du håller dig pigg en extra 10-15 minuter. Men jag tror att många har exploderat kring det för att man vill göra den godaste baren och inom situationstecken den nyttigaste baren kanske då.
Mm. Ja, jag tänker som du, och jag tänker att om man ska säga proteinbars är ju ett enkelt sätt att ha med sig någonting och tugga på och så här, och man ska väl inte underskatta vad de innehåller, men man ska inte heller underskatta det och tänka att det ska vara några mirakelgrejer som kommer göra något magiskt, utan det är liksom, man får se vad innehållet är, och det innehållet kan du hitta i ganska mycket annan typ av vardagsmat också. Så jag menar, kör på det som man tycker funkar bäst för en själv. Det behöver inte vara så mycket mer avancerat än så.
Mm. Jag gillar det du säger, att man inte ska överskatta dem heller. Mm. Alltså det är så här, ja, det är bra grejer säkert, men du ska inte lägga det på någon jävla pedestal liksom.
Det är inte det som kommer vara avgörande för om du ska nå ditt mål eller inte, garanterat, oavsett vad det är.
Nej, och det är inte en giltig lunch heller för den som känner att jag tar en sån istället. Det är som att äta en Snickers.
Nej, kostersättning, det har man till barn. Mm. Eller måltidsersättning. Kosttillskott heter av en anledning.
Men när vi ändå är inne på det så kan vi ta nästa fråga. Vad är egentligen myten eller de rätta svaren kring att äta före och efter träning? Vad är rätt och fel? Anser ni då? Det är inte så här att vi har rätt svar nu, utan vad anser ni vara?
Det finns ju enormt mycket forskning på det här.
Mm. Ja, och det här det går ju liksom att grotta in sig i det här jättedjupt om man vill, och det finns ju mycket olika varianter när man tycker och tänker saker. Men om vi bara håller det liksom väldigt enkelt, så våran grundsyn är väl ät både före och efter. Och grundtanken där är väl liksom att äta före är för att få energi för att kunna prestera bra under träningen eller tävlingen eller vad det nu är. Mm. Och få i sig någonting efteråt är ju för att kunna ha möjlighet kanske att återhämta sig snabbare eller hjälpa till att påskynda återhämtning. Det är väl som grundtanken kring det.
Mm.
Det är klart, där finns det ju också olika varianter där det spelar mer eller mindre roll.
Men återigen, liksom, vilken nivå ska man lägga det på? Liksom, väljer man att inte äta på vissa tider, ja, men då är vi inne i olika faste perioder eventuellt. Och sen så måste man också i så fall bryta ner det på makronutrientfördelningen och kanske till och med mikronutrientfördelningen. När ska jag äta, var ska jag äta, av hur mycket? Och samma sak, hur tränar jag? Vilken tid på dygnet? Ja, men tar man kosten så seriöst, kanske man ska ta träningen så seriöst först och främst. Då kanske man inte ska träna klockan 5 på morgonen, för kroppen är inte tillräckligt stark klockan 5 på morgonen, som det kanske är när klockan börjar närma sig 11-12 på förmiddagen.
Beroende på vad man har för rutiner. Ja. För det att tränar du alltid klockan 5 på morgonen, men då är ju kroppen stark då.
Nej, den kommer fortfarande inte vara lika stark som framåt förmiddagen.
När du går upp.
Nej. Den forskningsrapporten kan jag lägga fram till dig, Elina. Jag lovar.
Ja. Bra.
Ja, men det går ju som Jocke sa, det går ju att diskutera där hur mycket som helst vad som är mer eller mindre optimalt, men för att hålla det enkelt, ja men ät så att man känner sig, alltså det är ju lite psykologiskt det där också, att känna sig att man, huvudet är med en också när man ska gå in och köra ett pass, att man har påfyllt med energi så, och sen även efteråt, men om man kört ett träningspass så kan det ju vara skönt rent psykologiskt också och känna att man får i sig någonting snabbt efteråt. Och så kan man ju ta sig hem i lugn och ro, och så kan man ju käka ett större mål efteråt. Det är liksom, man behöver ju liksom inte känna någon panik om man missade att äta direkt efter man har slutat träna eller sådär, utan liksom ta, så länge du får i dig mat och att du täcker ditt behov under dagen, det är det viktigaste.
Känner man att man vill ha hjälp med det här, så har vi ju faktiskt Emma som hjälper till med kostrådgivning hos oss. Så det är väl en liten reklam för henne där då, som hon också hör av sig till. Som är jätteduktig och hjälper gärna till med sådana typer av frågor.
Jag skulle säga att det där är någonting som istället är ganska underskattat. Att faktiskt få rätt rådgivning just gällande kost. För att det kan ha sån sjuk inverkan på liksom energi och humör och liksom vad du orkar. Och jag fick några rekommendationer till mig utifrån vad jag kanske behövde göra för skillnader i min kost. Och bara utifrån det så upplever jag aldrig att jag har matkoma längre, till exempel. Och bara en sån sak blir ju liksom, för att då kan jag äta och så kan jag göra saker direkt. Det går liksom inte en timme efter att jag har ätit som jag inte orkar någonting. Jag tycker man faktiskt ska ta kostrådgivning på allvar. Och det är väl bra då eftersom ni har Emma då, som kan hjälpa till med det. Men vi har en, jag tror den här är väl en väldigt relevant fråga just utifrån discgolfset. Hur ska man träna för att öka hastigheten i en rörelse? Alltså vi vill ju fokusera i discgolf på explosivitet. Hur ska man liksom lägga upp den träningen för att öka hastigheten i ens rörelse? Eller explosiviteten då?
Ja, också en jättebra fråga. Men också en sån här, det beror på svar. Ja.
Såklart.
Ja, exakt. Nej, men om man ska göra ett enkelt exempel, så är ju att öka styrkan i den rörelse, eller den rörelse kan man ju sammanfatta det, är ju som första steget. För styrkan ligger som till grund för explosivitet i sin tur. Och har man jobbat upp den lite kontra vad man hade tidigare, ja, men då kan man ju börja lägga på just den här farten i den rörelsen för att utveckla, alltså för att utnyttja den högre styrka man har. Då kan man börja lägga på fart i det där, och då förhoppningsvis så har man liksom lyckats göra den rörelsen man vill åt snabbare också. Sen är det ju sådär, såklart inte så enkelt, men i teorin så är det ungefär så man brukar göra. Öka styrkan, träna upp den till att börja med, sen lägg på fart för att sen nå slutmålet. Om det var ett vettigt svar, ett förståeligt svar på frågan.
Ja, alltså jag kan ju ta till mig processen. Så jag hoppas att fler förstår den också. Men det är ju liksom, skulle vi ta, om vi säger att vi applicerar det till en gymövning, Skulle ni då säga att man från baseline ökar vikter successivt för att du ska bli starkare till att du kanske då, när du har kommit upp till en viss punkt, gör motsatsen till att du ska egentligen kunna bara göra, du kanske går ner i vikt, men du ska kunna göra dem på liksom en snabbare frekvens?
Ja, men exakt. Alltså det handlar ju någonstans, jag menar, säg att vi tar en period på 4 veckor där, men då tränar du, vi tar en enkel, ett enkelt exempel, typ en bänkpress säger vi. Ja, men då fokuserar vi först på att köra med ganska tunga vikter. Och då kommer ju hastigheten inte vara så snabb, men motståndet kommer ju vara högt. Och då tränar vi upp liksom maximala styrkan. Och sen vart efter då, efter de här 4 veckorna, men då kanske vi tar av hälften av vikten som vi körde på. Men då med intention att nu ska vi göra det här med maximal hastighet hela tiden. Och så gör vi så i 4 veckor, säger vi. Och sen förutsatt att vi gjorde något form av test då kanske innan den här träningsperioden. Så går vi tillbaka och testar hur fort kan du trycka iväg stången. Och förhoppningsvis så har ju du blivit snabbare då i den rörelsen. Just för att du har byggt upp en högre tröskel, din styrka, och att du kan koppla på liksom snabbt också och liksom göra hastigheten snabbt. Eller rörelsen snabbt.
Precis. Det där var en väldigt bra liknelse. Från den bilden jag fick av det du sa i alla fall.
Bra.
Verkligen.
Bra med tidsangivelse också, tänker jag. För många gånger så är det många discgolfare, jag generaliserar lite, mig själv inkluderat, är väl att man, om man ändrar någonting i sin teknik till exempel när man kastar, att man förväntar sig att om man nu ska kasta 10 meter längre efter en veckas träning med den här teknikförändringen till exempel. Så. Och samma sak här, liksom, man tränar explosivitet. Nu pratar ni om en 4 veckors spann med tung träning och så kanske 4 veckor med lättare träning, och sen jämför man liksom mot det testresultat man gjorde innan man började. Då har man helt plötsligt 8 veckor där. Det är 2 månader av träning liksom. Och det är ju typ halva discgolfsäsongen när det är Norrland som är borta där. Så att jag tror att man, det är en bra, nu tänker jag att man kan snabbare med en teknikförändring snabbt lära in sig på den såklart. Men det är ändå många gånger att man tycker att det borde ske på en gång. Samma kväll man har gjort ändringen så borde man se resultat. Men så funkar det ju inte. Ja, min mördarfråga, det är lite skrämsel, det är ingen riktig mördarfråga. Men om man, jag kan känna så här, jag är 38 år gammal nu. Jag är långt ifrån i min livsform. Känner mig rätt klappslut i kroppen, ska vara ärlig. Och har känt nu på sistone att det är mycket som går sönder mer eller mindre lättare nu än vad jag har gjort tidigare. Jag har spelat innebandy under typ 30 års tid. Så mer eller mindre regelbundet. Och under, från det att jag var kanske 13-14 till jag var 23, så var det ju mellan 3 och 6 träningspass i veckan plus matcher. Och så att jag har, där byggde jag upp en väldigt bra grundfysik. Men sen har man ju börjat växa mer på ja, vad ska man säga, på bredden än på längden, eller hålla sig i form. Men var ska man börja någonstans? Jag tänker att jag har provat ganska många olika saker. Och jag tror att jag kanske inte talar för alla, men kanske för väldigt många. Var ska man börja om man känner sig som att man är klappslut i kroppen? Helt enkelt. Att man får lätt krämper och sådär. Har ni något generellt tips vart man ska börja någonstans?
Vi kan väl faktiskt till och med pinpointa, var ska du börja någonstans?
Utan att säga,
det är lättare.
Utan att dra in att det ska bli nödslakt som vi hade för 2 avsnitt sedan.
Ja, alltså jag kan ringa Bengtsson.
Men skämt åsido, jag tror att rent generellt, nu får ni rätta mig om jag har fel, men vardagliga rutiner är väl någonstans kanske grunden till att faktiskt känna sig tillräckligt pigg för att kunna ta tag i problemet och kanske börja träna på ett sätt som du vill. Nu tog jag över lite här, men är jag helt ute och cykla, Jonas Huck, eller? Jag tänker typ sov, nej, men... alltså sova, äta.
Ja, men jag... absolut. Det låter ju jättevettigt. Och jag tänker att ett förstläge kanske någonstans definierar så här, vad du gör idag. Liksom, vad är det som ingår i ditt liv idag och hur ser det ut när det gäller liksom alla vardagsrutiner? Men om man börjar då med matsömn som är så klassiskt, men hur jobbar du, hur tränar du idag liksom, och vad lägger du tid på? Och sen därifrån, nu utgår jag från att nu tänker jag att du har kontaktat oss här, så nu håller vi på att sätta upp en plan här. Så
det här mygelnicken, du får inte betala.
Nej, du, om jag vill betala, då betalar jag så gladeligen. Jag älskar sånt här. Folk som är duktiga ska ha betalt för det de gör, så den saken är säker.
Och då hade vi någonstans där och kanske fått backa och kolla hur ser dina träningsvanor ut bakåt i tiden. Och så utifrån det så har du säkert någon grundtanke om vad tycker du är roligt, vad har funkat, vad har inte funkat, vad har du haft för typ av skador, vad är det för typ av krämpor du har som du pratar om. Och sen utifrån det så får man liksom börja pussla ihop vad tänker vi att vi kan sätta ihop på någonting så det ändå funkar för dig, att du kan köra det. Och sen göra något typ av mål som såklart försöker uppnå med den träningen, med den förändringen.
Ja. Det är samma svar som jag fått av mig själv. Nej, men det är bra.
Fast här har du två grabbar som faktiskt kan hjälpa dig, Niklas.
Jo, absolut. Eller ja, jag vet inte om jag går och hjälpa faktiskt.
Det är klart du gör.
Då får jag nog säga upp mig så jag kan vara stånd på heltid. Men jag vet inte hur den ekonomiska ekvationen ska gå ihop. Jag ska betala dem lön och så ska jag inte ha någon lön själv.
Delägare.
Precis.
Han köper upp.
Nej. Nej, men det var bra. Tack för det svaret. Jag fattar ju att det är ju sjukt svårt att svara på det sådär rakt upp och ner. Och någon mördarfråga vet jag inte riktigt om det var, men det jag har landat i själv, det är ju att jag har testat ett sjok med att springa. Och då tillsammans med vettig kost, och eller vettig vet jag inte om den var, men lam kosten, inget kvällsfika i form av mackor och mjölk utan typ frukt och glas vatten. Och så lyckas det gå ner i vikt, men löpning är ju så ursinnigt tråkigt, och jag landar ju någonstans i att typ jaga en boll med en klubba, svinkul, kasta disk, svinkul, alltså det är sådana saker jag landar i, men jag känner att det är inte den träningen jag kanske egentligen behöver för att få ordning på den här kroppen så. Men det är den träningen jag tycker är roligast faktiskt.
Ja, men det gäller att hitta någonstans liksom, ytterligare ett tråkigt svar, men alltså hitta den träningen som ändå blir av. Alltså hitta någon form, någon träningsform som du ändå tycker är, ja, men, som är ändå kul och som du kan tänka, men det här kan jag göra ett visst antal gånger i veckan eller en gång i veckan eller nu ofta du kan avsätta tid. Det är väl liksom där någonstans man får börja kanske.
Jo, all träning som blir av är ju bra träning, oftast. Så är det ju. Ja, det var min mördarfråga. Men ni svarade på den bra. Så det var lugnt.
Jag får pudla lite grann, Elina. På tal om det här med att träna på morgonen och träna på kvällen eller träna på dagen. Glömde det som 10-12. Det är mer framåt 17-tiden som det ökar på större presteringar än mellan 7-8 på morgonen.
Yes.
Det var det jag hade att säga. Förlåt mig. Jag hittade en ny studie. Sen i det stora hela, ja, inga jättestora skillnader, men ska man verkligen grotta ner sig i det så presterar de flesta lite bättre mellan någonstans 17-18 på kvällen än 7-8 på morgonen som den här studien var lagd i.
Men då vill jag också bara så här, alla har ju en biologisk klocka utifrån när på dygnet du är vaken. jag kan förstå för en person som kanske är vaken 06 till 23 att 17-18 är liksom prime time på dygnet just för träning. Men då måste du också flytta då att om du har en person som inte har 06 till 23 som sitt dygn, då måste ju den tiden på dygnet liksom följa med i den här klockan.
Så att... Jag förstår hur du tänker, men vi är inte överens. Jag tror vi får ringa Key.
Ja. Låt mig prata med honom först. Bara.
Och där, dit vill vi inte komma. För jag vill inte ha fel.
Nej, exakt.
Nej, vi får ta det sen. Grabbar, har ni något smart ord att gå ut på?
Nej, på inte dag. Direkt sådär med smarta ord. Det kan vi inte säga. Nej, men det har varit bra frågor. Verkligen. Bra diskussion.
Har ni fått ut det ni vill ha ut?
Ja, men vi tror det. Ja. Man kommer knappt ihåg vad man säger, men man vill grotta in sig i saker och så försöker man hålla det på en bra nivå. Så vi får se.
Ja. Det är där någonstans som jag pratade lite grann med Jonas när vi planerade det här avsnittet också, att faktiskt hålla det på en nivå där en vanlig svensson kan någonstans förstå också, så att vi inte börjar grotta ner oss i mekanismer och vad heter det? Aminosyrefördelningar och ja, precis. Nej, men för de flesta som lyssnar på den här podden är faktiskt vanliga människor som har ett onödigt stort intresse för plast.
Vi kan väl säga det ändå, om det är någon som ändå har funderingar om det vi har pratat om eller bara generellt, så går det faktiskt att höra av sig till oss och fråga utan att behöva köpa program och så. Så vi hjälper gärna till att förtydliga eller dela med oss av det vi kan.
Mm.
Och det gör man på Northland Elite Performance på Instagram, alternativt skickar ett mejl till info@northlandeliteperformance.se, va?
Ja, stämmer bra.
Snyggt. Då, hörni, ni ska vi ta och avsluta det här programmet med att säga att vi snart är igång med våran collab. Första avsnittet släpps Patreon Exclusive på den 29 november. Så håll utkik där. Har ni inte signat upp så gör det nu. Vinjetter, jinglar och grafik vill vi tacka Marcus Linder och Emil Lennartsson för. Sen vill vi i Kedja Ut tacka alla er som lyssnar på oss varje vecka. Utan er hade vi inte gjort det här. Missa inget av det vi gör. Följ oss på sociala medier. Vi heter Kedja Ut på Facebook, Instagram och Twitter. Där vill du komma i kontakt med oss och skicka ett DM eller mejla oss på kedjautsambla@gmail.com. Prenumerera på vår YouTube-kanal. Min in the bag släpptes idag. Är ni intresserade av att följa våra egna resor på Instagram, så följ in oss på Elina Rydberg, Nyman 103 717 och Tommy Backe 77 419. Annars önskar vi en fortsatt trevlig dag, och till nästa gång, Elina.
Vi kastar inte kedjor.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.